Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 361 ska sättas igång här. Och vi ska göra det från studion på Ringvägen söder i Stockholm. Vi har med mig två stycken podcastdebutant i alla fall i via Play Hockey Podcast den här säsongen. Mattias Nordström, du har väl varit med tidigare någon gång?
Jag har fått äran en gång tidigare, första gången den här säsongen.
Hur känns det?
Ja, men det är alltid kul att nörda in lite hockey och sen hoppas att vi både lyfter lite nya roliga ämnen men också en uppdatering bara framförallt på NHL som nu är igång.
Hur skulle du beskriva killen som sitter till höger om dig?
Ja, lite längre än vad jag är just nu för jag sitter väldigt djupt ner. Men Jakob Josefsson, kul att ha det här. Och ja, trevlig kollega, en som jag, före detta ishockeyspelare som har stor respekt för... ett stort, vad ska jag säga, hockeyintelligens. När man tittar på hans spelare, jag fick aldrig nöjet att spela med han. Och vi sa, vi spelar aldrig mot varandra heller.
Nej, som jag minns det, vi har haft några välgörenhetsmatcher tillsammans. Så de har fått lära oss se av notan här, både på och utanför isen.
Ja, välkommen till podcasten, Jakob.
Ja, men tack så mycket. Det är skönt att komma in i den poddvärme här. Jag har lyssnat på varje podcast, så det ska bli kul att kunna vara en del av den också.
Vad har du för erfarenhet av podcast själv?
Egentligen inte mer än att jag lyssnar på väldigt mycket podcast.
Men du gör det?
Ja, det gör jag absolut. Det är en sysselsättning när man åker bil, ska gå och lägga sig och bara fördriva tid. Det är väldigt bra komplement i vardagen tycker jag.
Har du hamnat där också, Mattias, just att lyssna på en podcast och ut och gå med hunden i skogen?
Nej, inte. Det där förvånar jag med folk som ut och går i skogen och att man går då med hörlurar. Så att jag är väl, då känner jag mig riktigt gubbig när jag går och tittar på dem och tänker så här, men kan inte bara lyssna på naturen eller om det är någon som kanske ropar och säger hej eller behöver hjälp. Så att, inte i skogen, men jag har blivit mer och mer... framförallt om man är hemma, diskar upp eller i bilen. Men för mig har det blivit mycket dokumentärer som jag tycker är så välgjorda och jätteintressanta inom alla ämnen. Men, så att det har blivit en hel del.
Är du på det spåret också, Jakob? Eller är det bara spott?
Ja, men det har blivit mycket hockey- och fotbollspoddar, absolut. Sen är det mycket underhållning också. Om man ska dra Alex och Sig, Filip och Fredrik och ja, hur mycket som helst. Att det finns ett stort bibliotek att bläddra av när man har betat av den ena efter den andra.
Och visst är det lite annorlunda när ni fick körschemat. Jag skrev till er att det kommer vara lite luddigt jämfört med NHL-studion där det planeras en hel vecka innan en sändning och varje sekund räknas. Podcasten är det bara, släpp hucken så kör vi. Hur kommer det passa dig, Notan?
Jag gillar ju vår studio, den struktur, men ibland fastnar man ju den också och vet att vi ska vidare till ett nytt ämne. Och när man, jag tycker med en podcast, hittar man ett ämne som är väldigt intressant, då har vi ju nu tiden att prata om det verkligen och utveckla det och kanske bolla frågan fram och tillbaka flera gånger. Så det gillar jag med det här formatet med en podcast.
Ja, hur mycket sitter du till vardag så, Jakob, sen du slutade med hockeyn och funderar just kring hockeyn och var den är på väg?
Nej, men jag följer hockeyn och funderar på den i princip varje dag. Dels reflekterar man över sin egen karriär och hur den har varit, men samtidigt så följer man ju allt som händer. Man följer SHL, NHL, Allsvenskan framförallt. Så att det finns ju jättemycket man kan fundera på och dra in nya intryck och lära sig av. Och, ibland tycker man att saker var bättre förut, ibland så är det jättefint med bra utveckling.
Du, har du kommit till ro nu med att du har haft en hockeykarriär, eller är det fortfarande ibland att du känner att jag skulle vilja åka till rinken den här morgonen och ta det där kaffe tillsammans med grabbarna, värma upp och gå ut på isen? Eller har du hittat det nya livet?
Både och. Det går nog inte en dag utan att jag saknar hockeyn och hela det där livet. Den tanken slår mig, jag vet inte hur många dagar eller hur många gånger varje dag. Så att det är ett stort tomrum i mig, men därför är jag så tacksam för att få komma in i eran värme här på Viaplay och fortfarande ha en fot inne och få verkligen vara en del av hockeyn, eller fortsätta vara en del av hockeyn, för det är någonting som jag har haft i mitt liv sedan jag var 2 år i princip, och någonting som jag känner att jag verkligen brinner för.
Har det varit tuffare än vad du hade tänkt dig den dagen när den väl skulle komma? För det gör det ju för alla när det väl är över då. Nu fick du lägga av då på grund av skadan och de här huvudbesvären som du har haft.
Ja, absolut. Och det var från en dag till en annan som i princip som man fick ta det beslutet. Och jag hade väl tänkt i mitt huvud att man skulle spela tills man var 37-38 och känna att nu kan jag inte prestera på toppnivå, när det är dags att lägga av. Nu fick man ju sluta på andra premisser, och det är väl just där som jag tycker är jobbigt, att jag kände att jag fortfarande var en väldigt bra hockeyspelare och hade mycket kvar att ge. Jag jagade guld med Djurgården och kände att jag hade mycket kvar att bevisa och vilja uppnå in med min hockey. Samtidigt så tyckte jag det fortfarande var det roligaste som fanns. Dels spelet ute på isen, och sen hela livsstilen med att vara hockeyspelare och ha sina 20 lagkamrater varje dag komma in till. Och jag tror det var någonting som jag tog lite för givet när man spelade. Just att man alltid kommer in och har det sociala sammanhanget. Man har sina lagkompisar som man kan prata med och skoja med. Man får hela tiden det utbytet automatiskt i princip. Nu måste man hela tiden jobba lite för just de bitarna i livet. Och många pratar om det, de som lägger av, att det är just den biten man saknar. Och för mig kändes det... jag visste liksom inte hur det skulle vara, men just här efterhand så inser jag att det varit en jättestor del av livet och det är ett stort hål som är svårt att fylla.
Vad tänker du, Mattias, när du hör Jakob prata om det där?
Jag har stor förståelse för, känner inte igen mig själv just i det där, och det, innan jag slutade så var jag lite medveten om det. Jag har sett många spelare före mig som kände att jag hade 1 år kvar i mig. Varför fick jag inte förlängning på kontraktet? De tog in en ung spelare och man blir lite besviken att man inte fick avsluta på ett annat sätt. I mitt fall så lovade jag mig själv redan som 18-åring att den dagen jag inte brinner som en fackla för det här, då förtjänar jag inte att spela längre, utan då är det att lämna över den här stafettpinnen till nästa generation. Jag hamnade där vid 36 års ålder, fick avsluta med Dallas när vi spelade i en semifinal i konferensfinalen, åkte ut. Dallas veckan efter erbjöd mig 2-årskontrakt som jag tackade nej till, och det tror jag var en ren sån liten ego-grej, att jag fick avsluta min karriär på mina villkor när jag ville, och det tror jag har hjälpt mig, att jag har inte känt det där tomrummet. Men precis som Jakob har jag suttit och funderat mycket över vad är det jag saknar? Och för mig hamnar jag på en annan del av det. Jag saknar tävlandet. Jag har inte hittat något som kan ersätta det här. Att, som i mitt fall var det, om vi ledde matcher, då fick jag i stort sett vara på isen sista 2 minuterna. Då hade jag ju mina barn och familj. Men i 2 minuter så var det ingenting som betydde någonting annat än att...
Vinna matchen.
Ja. Hörde nästan inte att det var publik på matchen. Man var så fokuserad, och den kicken som jag fick av, om man säger, de här sista 2 minuterna, den har jag inte kunnat ersätta med någonting annat, och har egentligen inte letat efter det heller, utan lite ödmjukt får och att tacka för att man fick den möjligheten under sin karriär att hamna i en sån situation. Och framförallt att man fick göra det i ett lag som jag uppskattar idag mer än jag kanske gjorde när jag var aktiv. Att jag fick dela den typ av upplevelse med lagkamrater. Men jag har väl tycker jag hittat det här. Jag har inte längtat efter det här åka ner och ta en kaffe i omklädningsrummet på det sättet. Utan jag längtade lite till, som många kallar, ekorrhjulet. Att man kanske efter en vecka kommer fram till en helg där man vet att det finns tid för familjen, för andra aktiviteter. Att det blev mer, jag längtade till något som många längtar ifrån. Mm. Och det har väl kanske fyllt min vardag sedan jag la av. Att det har varit tillräckligt för mig.
Mm, ja, men det kan jag känna igen mig absolut. Och för mig, vissa saker som jag trodde att jag skulle tycka var skönt när dagen kom att man skulle sluta också. Typ som att den här lilla ångesten innan matcher, men du måste prestera. Ibland under karriären kunde jag tycka att ibland den grejen var lite jobbig. Men nu så här efterhand, det är ju liksom, det är sådana saker som jag verkligen kan sakna. Och som du säger, det adrenalinet, det är svårt att hitta det någon annanstans. Det blir som en drog som man inte kan få någon annanstans. Liksom när en match står på sin spets och det ska avgöras åt något åt hållen. Och du har en fullsatt arena som är i extas. Det är svårt att hitta någonstans och få in det i en vardag.
Hur stort problem tror ni att det här är för idrottare, idrottsmän, idrottskvinnor när man väl slutar och framförallt har varit på den absoluta toppen? När det inte finns någonting, när allting tar slut, det är inga reportrar som kommer ringa dig och fråga om saker. Hur upplever du i din bekantskapskrets, Mattias, med just de som har slutat, hur man tar sig vidare?
Nej, jag upplever som att det är ett väldigt stort problem som man inte pratar om, ofta relaterat till lönen och inkomsten, att det finns ingenting att gnälla över. Men vi vet ju tyvärr att det är många som far illa efter en aktiv karriär, att det finns ett sånt tomrum som man inte kan fylla med annat, och många gånger fylls det med saker som bara skapar problem. Det är tufft att bibehålla relationer efter karriärer. Man söker den här lilla kicken i annat, om det är ett spelberoende. Det kan vara alkohol, det kan vara andra saker som blir en negativ spiral. För att man fyller precis det vi pratar om, det här adrenalinet, kickarna, försöker fylla ett tomrum med något annat. Så att, visst är det en utmaning.
Mm. Ser du som ett stort problem, Jakob?
Ja, absolut. Nu har jag, de flesta jag spelade med eller som är i min ålder, de spelar ju fortfarande, så jag har inte så jättemånga nära bekanta som har hamnat i den situationen jag är i. Visst, jag har några kollegor som har fått sluta av samma anledning som jag har. Men jag tror att jag hade väl en förhoppning om att under de sista åren när man spelade kanske börja förbereda för nästa karriär, nästa steg i livet. Nu kom det här så långt innan jag hade planerat att lägga av, så att jag hade liksom inte börjat lägga den grunden. Och då när man slutar, som jag gjorde tvärt på grund av hjärnskakning, så hamnar man liksom på ruta noll eller ruta ett, eller vad man ska säga, och måste försöka hitta ett nytt syfte i livet och vad man vill syssla med i framtiden.
Mm. Jag kan tycka ibland att det blir lite så att folk är, de har tjänat så mycket pengar, de absoluta toppidrottsmännen och idrottskvinnorna, de får klara sig lite, de ska inte gnälla, men alla är ju bara människor, och det är ju en vardag som man har byggt upp och som man har levt i, som blir normal också. Sen står man ju där, och det är klart det finns möjlighet att göra någonting kanske med alla kontakter man har skapat, men man får inte glömma det, att det är bara människor vi pratar om ändå. Och just det här mörket, man ser i Premier League till exempel hur många spelare där som drabbas av ekonomisk, alltså personlig konkurs, för att de har ingenting kvar. Allting bara försvinner, de här pengarna de har spelat in genom alla år, bara är borta, de vet inte var de ska ta vägen.
Nej, utan för mig är det, jag vill inte att det ska finnas en empati att det är synd om, utan för oss alla, inklusive oss tre här, har vi fått levt en dröm inom idrotten. Mer att man ska lyfta att det finns en utmaning, och inte att det ska tycka synd om någon som har försingrat alla pengar, men det finns en utmaning, och framförallt att man måste våga lyfta de frågorna och säga att det existerar, det är ett problem, det är en baksida av elitidrotten. Och jag tror många som hamnat i den situationen skulle ändå säga att ja, men om du fick göra om alltihopa, skulle du ta bort den aktiva delen, alltså ditt idrottsutövande? Nej, det skulle ingen göra, utan jag skulle göra igen. Troligtvis skulle jag ha varit lite klokare med vissa beslut, men det gäller oss alla oavsett om du håller på med idrott. Utan det, när man väl är inne i det, är det inte så lätt att ta kloka beslut, men det kan vara om man är informerad, precis det vi gör nu, att man pratar om det, att det finns en utmaning och det finns lite fallgropar efter en karriär över.
Jag blir så nyfiken där, bara när du säger, vilka beslut har du omvärderat?
Nej, men det är, jag fick ju alltid från ung ålder sagt att Mattias, om du bara fokuserar på hockeyn, det är allt du ska fokusera på, då ökar ju chansen för att du når framgång där. Ta hjälp med allting kring det ekonomiska, med ekonomisk rådgivning. Du har en agent som sköter kontraktförhandlingar, du kanske har en fysperson som lägger upp programmen, du har en tränare. Till slut så tar du ju bort så mycket egna beslutstagande, därför du ska bara prestera på isen. Allt det andra finns det folk som hjälper med. Och där ska man ju inte tro att alla bara vill ditt bästa. Jo, de vill ditt bästa så länge du levererar så att det bidrar till en inkomst. Men att det finns också någonstans att man är med själv i det här beslutstagandet. Sätter sig in tillräckligt mycket så att man känner sig bekväm också, våga säga nej, att det här är inte riktigt vad jag vill. Istället för att säga, försvara sig med som idrottare många gånger, att ja, men det där kan jag ingenting om, så att hjälp mig med det. Mm. Att man lite tidigare intresserar tillräckligt mycket i dina egna beslut, att du har en åsikt kring det. Och det är det som ibland försvinner kring idrottsmän, idrottskvinnor, att man försvarar sig med att men jag gör ju bara på planen. Där levererar jag, allt annat löser sig. Och den inställningen hade jag som ung, att ja, allting löser sig senare. Spelar ingen roll om jag bara jag får spela en NHL-match, så är min lycka gjord. Och sen 15 år senare blev det det blev många fler matcher, men samma mantra om att fokusera bara på idrotten och sen löser sig allt annat. Så det är väl min rekommendation, att engagera dig i fler frågor kring din egen karriär, så att du känner den dagen du slutar att du i alla fall varit lite mer involverad i de besluten.
Ja, absolut. Det känner jag igen mig också. Jag var verkligen, som du säger också, att jag bara fokuserar på hockeyn. Ta hjälp med allt man kan ta hjälp med i princip. Och det var väl lite mer på senare år som man började bli lite mer... börja förstå lite mer om saker, jag menar om ekonomi och om vissa olika beslut i livet. Och det är såklart att det är tacksamt att man ändå tog tag i det lite innan man la av med sporten. Men sen om man går tillbaka till karriären, för mig är det lätt att börja grubbla och bli... tycker det är jobbigt att man... varför blev det så här? Och det var inte så här jag hade tänkt att det skulle bli. Men jag måste hela tiden påminna mig själv om att också vara glad för det jag har fått vara med om och den karriären jag har haft och alla fina minnen och alla man har träffat och att man fått spela ishockey i världens bästa hockeyliga. Jag har fått representera Tre Kronor.
Stanley Cup-final
och liksom alla de grejerna som, om man hade frågat mig när jag var 15 år om du får uppleva det här men du kommer behöva sluta några år tidigare. Då hade jag tagit alla dagar i veckan.
Ja.
Absolut, så att då man får liksom se det, zooma ut och se det stora perspektivet också och se vad man faktiskt har fått vara med om och fått uppleva.
Istället lite märkligt sådär när man har sammanfattat sin egna karriär. Jag kan vara sån, nu har man haft förmånen att få med och vinna rätt mycket saker, men jag fastnar alltid vid den där tyngsta förlusten. Jag landade alltid på en VM-final, den enda VM-finalen som man var med och förlorade. Och det var den sista, jag vann 5 raka och förlorade 6. Det är den matchen som alltid kommer upp. Varför är man sån? Är du likadan, Mattias?
Ja, lite så, men jag tror jag har lärde mig ganska tidigt. Och det kanske hjälpte till i NHL att det var så många matcher på en säsong, 82 matcher. Att, som ung spelare så Där hade jag problem att släppa det efter matcherna och tänkte på det negativa och tänkte på konsekvenserna dagen efter av det negativa. Att, aha, kommer jag nu vara degraderad i laguppställningen, få en annan roll och älta och fundera på det. Medans när, ju äldre jag blev, hade jag mycket enklare att släppa sådana saker. Jag fick bara häromdagen frågan om matchen Vitryssland.
Ja.
Och det, då är man ju tillbaka in i det där, det negativa. Och det jag fick fram med där, det är ju hur jag framförallt påverkat en persons liv så mycket som gör mig illa kring den matchen. Med Tommy Salo, de effekter det hade på först hans hockeykarriär, men sen personligen så gör mig, det gör mig riktigt ledsen när man tänker tillbaka på den matchen. Medan matchen i sig då för mig tappar så mycket betydelse efter man vet hur det har påverkat Tommy.
Ja, och tittar man på Tommy Salo under den turneringen, då får man komma ihåg att han var extremt bra hela turneringen mot Kanada, mot Tjeckien. Och det är inget som folk minns efter just den matchen. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. För jag var väldigt ung när den här OS-turneringen spelades. Men jag minns det så väl hur duktig han var och vad han gjorde för Sverige fram till just den här matchen. Liksom.
Och det är lite läskigt också med OS då, när det blev guldet där i Lillehammer.
Mm.
Jag menar, det blir ju alltid Peter Forsberg och den straffen.
Ja, men
vem var lika stor hjälte?
Ja, jag visste. På benparad på Karias straff precis innan. Så, att, så snabbt svänger det, så därför, som du var inne på, men om man tänker på förluster, men jag tror det är någonting man måste jobba med sig själv, att släppa dem. Och det jag tänker tillbaka på karriären idag, det som slår mig hela tiden, det är ju mina gamla lagkamrater. Det är de faktiskt minnena som poppar upp för mig mer än specifika matcher eller tillfällen, varken det gick bra eller dåligt, så är det ju gamla vänner.
Vem är den bästa vännen då från NHL-tiden?
Ja, men det är väl Rob Blake. Vi kommer varandra väldigt nära, utöver att jag brukar ju till yngre spelare prata om att man backar framförallt. Kommunicera ute på isen, prata med varandra, var din backpartners ögon och öron, tala om vad du ser, hjälp honom. För oss fungerar, vi spelar ju nästan 6 år som backpar. Att vi sa det, vi måste prata med varandra, men vi läste varandra och det var nästan man tänkte likadant. Och sen bodde vi ju under bortamatcherna i 5 år. Han var min rumskamrat. Så att man kom varandra väldigt nära. Även med familjen, att man spenderade tid när vi hade lediga stunder. Så att det är väl min absolut bästa vän från NHL-tiden.
För dig, Jakob?
Ja, nej, men jag har jättefina minnen från lagkamrater i New Jersey. Som jag kom ju dit tillsammans med Mattias Tedenby första året. Vi var 19 år båda två. Och just det året hade New Jersey, de visste väl att vi unga svenskar skulle komma över och förmodligen slåss om en plats. Så de, nu var det inte enbart därför, det var på grund av att vara bra hockeyspelare, men de tog dit Johan Hedberg och Henrik Talinder, som var veteraner i ligan. Och jag minns, för oss var de helt ovärderliga. De lärde oss i princip allt som man behövde kunna utanför isen, men även på isen, och hade sina hem öppna för oss. Jag menar, Henrik Talinder hade sin fru och barn där. Johan kom från Atlanta och hade sin familj kvar där till en början. Så han blev en av oss unga grabbar med lite, med lite papparoll såklart. Men jag minns just efter träningar, middag eller på kvällar, hur en familj som Henrik Talinders familj öppnade upp deras hem för oss. Tog hand om oss, så till så vi kom in i det amerikanska livet. Och året efter där kom Adam Larsson över, som han gick 4 i draften det året, åkte över direkt. Och det var samma sak där, de gjorde den här övergången från Sverige till USA så himla mycket enklare och roligare för oss unga. Och vi har fortfarande superbra kontakt med dem, och jag ser dem som jättenära vänner också.
Men gjorde du också så sen när du började bli rutinerad? Tog du vid då och tog den här papparollen för de nya på något sätt?
Ja, men vi fick aldrig några nya unga svenskar till vårt lag, så jag var alltid den yngsta svensken där. Men såklart vi fick en ung tjeckisk spelare, Pavel Saka, som nu spelar i Boston Bruins. Jag var hans kedjekamrat i 2 år där, och han kom från Tjeckien där och visste i princip inte jättemycket om någonting just där och då, så att där fick man väl ta en liten, han kallar mig för daddy.
Så han gjorde det? Ja. Hur gammal var du då?
Ja, kan jag ha varit då, 25 kanske.
Du har det i dig, du har alltid haft det, Jacob.
Ja, så att, nej men det är väl ett exempel på det, absolut. Mm. Men sen tror jag ännu jag tog med mig det lite när jag kom hem till Djurgården istället. Vi hade mycket unga spelare som kom upp framförallt andra året med William Eklund och Alexander Holst som nu spelar i Nordamerika, Emil Bemström, och det fanns ja men såklart, man hade erfarenhet som man ville dela med sig av och stötta och bidra på det viset, så att jag tror jag lärde mig jättemycket av både Johan och Hedberg och Henrik Talinder där i hur man ska agera som föredöme.
Men det där tycker jag är rätt intressant. Det kan jag ju tycka som en petitess, men i NHL verkar det ju vara så. De stora stjärnorna öppnar upp sina hus också för nya spelare. Jag har för mig att Crosby bodde hos Lemieux i början,
ja,
vad jag minns.
Och jag tror att bodde inte en sån som, jag vet inte om det var Mitch Marner eller Matthews som bodde hemma hos Patrick Marleau i Toronto där, så att det är såklart att det hjälper jättemycket och blir såklart en trygghet också, ja. En av de veteranerna, stjärnspelarna, verkligen tar hem de här unga framtida superstjärnorna,
ja. Men det hör man ju aldrig här hemma att någon i SHL, ja, men den här unga killen bor hemma hos någon av de mest rutinerade spelarna. Är vi lite, alltså svenska stilen här, så om nu går vi till träning, vi går till jobbet, sen så är det stängt.
Nej, tror jag inte, men om man ska berömma svensk hockey så har vi mycket större socialt när du kommer till en klubb. Man hjälper till kanske med lägenhet, man hjälper till med om det skulle behöva skolor. Man hjälper till mycket mer från föreningens håll kring det sociala. NHL hjälper de inte till med sånt, och jag tror om man tittar på många av de här kanadensiska spelarna som många av dem väldigt ung ålder flytta hemifrån och bodde hos en nästan som en värdfamilj när de spelade juniorhockey. Att de blivit fostrade med hur viktigt den här sociala kontakten är utanför. Om du ska få det att fungera på isen, då måste det fungera utanför. Det är en röd tråd oavsett vad man håller på med, att båda sidorna måste fungera. Och det är de väldigt duktiga på, tror jag, tagit med sig och implementerat det. I Los Angeles var ju väldigt mycket, antingen har de unga spelarna som ställer väldigt mycket frågor och ber om hjälp. Det är lika viktigt att hjälpa dem som den här lite tysta oberoende. Därför släpper man dem iväg från laget för mycket också, att man ser dem inte utanför rinken. Så är det väldigt svårt för dem att känna sig del av laget också. Så de försökte ju alltid fånga upp och bjuda in och engagera i då lagaktiviteter som är utanför isen. Därför det kan man också känna att man kanske, vad man nu har för något intresse, för en del kanske var viktigt att koppla bort hockeyn, så när man inte var på rinken så hade man sin egen agenda, man gjorde egna saker. Men som lag så tycker jag det var viktigt att inkludera alla ändå, fast de kanske inte var precis vad de ville göra. Men det är ju lätt att komma in i en cirkel också, att man bara vill vara för sig själv när man inte är på rinken. Och det har man ju rätten att göra, men för lagets skull så tycker jag också är så viktigt att inkludera och engagera alla i det.
Ja, men det känner jag igen mig också, för jag minns när jag kom över till New Jersey också, vi hade väldigt många stora stjärnspelare då, vi hade Martin Brodeur, Patrick Elias, Kowalczyk med mera som hade vunnit det mesta. Och bara en sån sak att om vi är på roadtrip och bortamatch, att de sträcker ut en hand och frågar, hej, vill du följa med oss på middag ikväll? Det kan bli lätt när man kommer in som ung och sett de här stora spelarna på tv, kanske spela tv-spel med dem, och att man kan bli nervös på isen också, men att de bjuder in en och att man blir verkligen vänner med dem utanför gör en tryggare, och på så sätt kan man ju spela väldigt mycket bättre på isen också.
Du sa ja till den middagen, va?
Ja, jag tackar inte nej.
Nej, du gjorde inte det?
Nej, jag tror de bjöd också.
Ja, du ser, vet du. Ja, det blev en rookie-middag ändå sedan en gång, eller?
Ja, det blev det.
Ja. Men du, just det där, för du var ju kapten också, Mattias. Det var ju ovanligt med europeiska kaptener. Det är ju mer vanligt nu. Det var ju Lidström som var den första faktiskt.
Ja, men jag tror det var någon säsong där borta. Jag tror det var 5 svenska lagkaptener.
Nästan under
samma säsong där med Marcus Näslund, Daniel Alfredsson, Mats Sundin i Toronto, jag själv.
Nu är på Lidström där kanske.
Lidas var kapten också, stämmer. Så att...
Ja, men det, hur mycket blev det jobbet också, just det ni pratade om, att verkligen ha span på vad som hände i laget och verkligen se till så att alla trivs? Kanske därför man sökte europeiska kapten också, att det är en liten annan inställning.
För mig var det en väldigt viktig del, och jag skulle inte säga att det är europeiska kaptener, utan jag hade ju fantastiska förebilder innan mig i New York Rangers med Mark Messier, som var väldigt inkluderande även om det var stor åldersskillnad när vi kom där. Han var noggrann med att efter matcher sa så här att, vad gör ni ikväll efter matchen? Jag och min familj kommer äta middag på den här restaurangen. Vore kul om ni kom förbi. Och många gånger, det betyder ju inte att vi satt vid deras bord. Men han tog sig alltid en minut eller två att komma bort och ställa sig över bordet och bara fråga hur maten smakar, en trevlig kväll, och såg till att man kom in på restauranger där man inte hade kommit in utan hans hjälp. Och bara såna här saker, att inkludera någon. Och då när jag kom till Rangers, då var jag bara en ung spoling där. Men han var väldigt noggrann med det. Och likadant när jag kom till Los Angeles med Rob Blake. Där var det ju bara 3 års åldersskillnad mellan oss två. Så det blev naturligt att man blev lite närmare som kamrater. Så. Men han var ju väldigt noggrann med det också, det här med unga spelare. Kollade att de, allting från att man äter rätt, att det saknar om någonting i den lägenheten eller huset de hyrde, att det skulle fungera. Behöver du låna en bil? Så.
Det hjälper alltså kaptenen till då?
Ja, att man hela tiden håller fingret på pulsen där. Ja. Därför det är så viktigt att få inkludera alla. Att känna att du är del av det här laget, för att det kommer spegla sig direkt på hur det fungerar på isen.
Ja, och det är väldigt tydligt. Om man tänker tillbaka på sin karriär, så är det just de mest framgångsrika lagen man har varit i. Det är just de här lagen då alla spelare är väldigt sammansvetsade utanför och väldigt roligt med varandra. Och även om du är en veteran som på 35 år kan umgås med en av de yngre, du kanske inte behöver var bästa kompisar med dem, men ändå att ni har en sorts gemenskap och ta hand om varandra. Och det är extremt, extremt viktigt för att du ska bli framgångsrik på isen.
Mm. Vilken är den bästa kaptenen du har haft, Jakob?
Oj, den bästa kaptenen jag har haft... vem kan det vara nu då?
Vem hade ni det väl där under den tiden?
Ja, men när jag kom först in där, då hade vi Jamie Langenbrunner som kapten. Och han var inte den mest verbala kaptenen. Men han hade extremt bra... han gjorde alltid det rätta på isen. Han var extremt respekterad både i vårt lag och i ligan. Året innan jag kom så hade han varit kapten för USAs OS-lag i Vancouver. Så man märkte verkligen att han var extremt respekterad. Men han försvann vid trading deadline. Och resterande av det året hade vi ingen kapten. Sen fick vi Zach Parise. Och han var ändå en ledarstil som jag verkligen gillar. Han hade det där som Notan pratar om, att han... Han kändes verkligen som en helt vanlig människa, men tog verkligen hand om alla utanför. Och sen fanns det ingen som kunde mäta sig med hans tävling på isen också. Han var en ledare som ledde laget med exempel. Han var alltid först ut på isen, spenderade mycket tid i gymmet, gav allt i alla situationer. Och det räckte med att bara titta på honom så ville man göra som honom. Och man ville liksom inte göra han besviken. Och något som också sticker ut, han kunde kräva mycket av sina medspelare, men han krävde liksom ingenting som han själv inte gjorde. Så han kunde verkligen stå till svars för det han krävde av de andra. Och det var verkligen en lagkapten i min smak.
Men kan inte det bli lite jobbigt också, som när du blev kapten i Kings, Mattias, när man känner att man verkligen måste göra det där dagligen, varenda sekund måste du vara noggrann och föregå med gott exempel också?
Jag tyckte inte det. Det är enstaka tillfällen när man, kanske som äldre spelare, ändå lär sig att återhämtning är lika viktigt som att trycka på och träna. Men jag gjorde det som en grej, precis som Jakob sa, med gymmet. Och jag brukar kalla det positiv press. För att du sätter också en press på de yngre spelarna. Och jag säger att om den där gamla gubben är i gymmet en timme innan vi byter om och han är där efter ispasset, så för mig var det att även om det kanske inte gjorde någonting positivt för mig fysiskt just då, när jag kanske behövde återhämtning, så var det ett sätt att sätta ribban för dem som ska pusha mig. För det är det handlar om när yngre spelarna kommer in, så gillar jag att de sätter press på de äldre. Att man hittar en ny gnista lite djupare. Att jäklar, de här yngre spelarna, de blir snabbare, mer tekniska, de faktiskt, de gör mig till en bättre spelare. Men det jag kan göra, det är att sätta den pressen på dem. Just med den erfarenheten och den mängden matcher jag har. Men jag kan alltid jäklas med dem och säga, ja, men du har en bra bit kvar till 700 matcher eller 800 matcher. Därför det handlar om inte bara vara bra ett par matcher, utan det är 82 matcher. Att hela tiden höja den här ribban är ett sätt att även hjälpa dem, men det hjälper mig rent egoistiskt, och i slutändan kommer ju det hjälpa laget.
Mm. Jag har ett exempel där också, som han var inte lagkapten i vårt lag, men han är kanske topp 5 bästa spelarna genom tiderna, som jag fick förmånen att spela med i 2 år, Jeremy Jäger. När han kom till Devils, han, som sagt, han kanske inte är den utanför som tar hand om gruppen på det viset, men han varje dag innan och efter spenderar han extremt mycket tid i gymmet. Han kanske inte alltid gjorde de här tunga, jobbiga passen, men han gjorde alltid någonting. Någonting för att bli lite bättre, om det var att han stod och dribblade med ett däck, eller om han gjorde lite olika små övningar, så var han alltid där och gjorde någonting. Och då blir det från de unga spelarna, aha, han är en av de bästa spelarna genom tiderna. Han måste göra någonting rätt. Och det speglar verkligen av sig för en hel grupp.
Ja, men det är intressant med de här stora namnen. Jag minns när vi bevakade Tjeckien långt, långt senare där på Hovet här, när de spelade Eurohockey Tour. En vanlig match, en torsdagkväll tror jag. Han stod kvar där ute i kulvetten i Hovet och körde extra träning efter matchen.
Ja, han var extrem. Så jag minns efter matcherna, då kunde han sitta kvar i sin utrustning i princip tills alla hade gått därifrån. Vi bara, men när ska du gå hem? Han bara, men jag kommer gå till gymmet sen. Och så fick man höra från materialerna dagen efter att ja, han gick hem klockan 1 i natt. Och jag vet inte, han hade ingen familj att ta hänsyn till och komma hem till så, men han... Det var något, han gillade det, antar jag, att hänga kvar efter och bara köra sin grej i lugn och ro. Och det var, jag har aldrig stött på någon annan man som honom.
Vet du hur glad Erik Granqvist blir nu när vi pratar Jeremy Jäger? Det är lite hans personliga favorit. Han har ju koll på födelsedagen och allting. Jag måste bara, som avslutningsvis, Mattias, fråga det här. Kaptenernas kapten benämner man ju nästan alltid Mark Messier. Mm. Jag tänker också på Mats Sundin, om man skulle ta kaptenernas kapten med svenska mått mätt. Du har ju haft honom i landslaget också som kapten. Mm. Hur lika respektive olika var han och Messier i sin kaptens bit egentligen?
Det som kanske sticker ut, olikheten var Mark Messier var ju, han utmanade ju gärna en lagkamrat också, så fort när han såg att det inte, att en lagkamrat inte gav allt man kunde eller att man verkligen behövde den lagdelen. Där var han ganska unik. Då spände han blicken i dem och verbalt utmanade så. Och det tror jag inte har haft någon annan kapten som har gjort på samma sätt. Så det är väl den största skillnaden. Annars Mats var ju precis det här som att man kunde aldrig ifrågasätta inställningen om vad han gjorde på isen. Med det tysta ledarskapet, precis som jag själv var egentligen. Därför det, jag brukar säga, det viktigaste tycker jag för den här kaptenen är att du måste leda på ett trovärdigt sätt. Och vi har ju alla olika personligheter, och är du verkligen verbal och utgående och mycket känslor på utsidan, då ska du leda på det sättet. Är du mer en lite lugnare, samlad personlighet, då tycker jag att då ska du leda på det sättet också för att det ska ringa igenom trovärdigt så att man inte spelar teater och tar på sig en roll som inte egentligen är den du är. Alltså, Mats är en lugnare person både privat och som spelare än vad Mark Messier. Mark Messier tror jag ibland fick igång sig själv genom att ha känslorna, det syndes på han både när han var förbannad på isen och i omklädningsrummet. Så att, men utöver det så likheten är att båda de backade upp det de sa genom att vara absolut toppen i laget de flesta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Föräldrar.
Ja, vi skulle kunna sitta och prata om det här hur länge som helst. Vi har inte ens kommit in på första punkten, mitt luddiga körschema. Vi ska ju berätta det också, att Erik Granqvist kommer komma med en liten SHL-rapport ner från Ängelholm om en liten stund. Håkan Södergren, direktören, han är på semester. Han spelar golftävling nere i Spanien. Han låg tvåa, tre slag efter ledaren för någon dag sedan när vi hade kontakt. Sen har jag inte haft kontakt med honom mer, jag vet inte. Han satt och drack whisky då, men...
Då kanske har gått ner för dig.
Ja, jag måste faktiskt säga, när jag spelar med Håkan, med den ryggen han har, han kan knappt skjuta ett slagskott. Hur han kan ha så mjuk och fin golfsving. Jag blev djupt förvånad och imponerad faktiskt.
Ja, tänk nu när han ska operera höften också då. Hur bra han kommer bli i golf efter detta, vet du.
Det är Championship Tour nästa.
Ja, de är duktiga på golf. Båda de där två, de dyker ju som vanligt alltid upp i podcasten. Men idag så är det Mattias Nordström och Jakob Josefsson. Där vi ska blicka lite mot NHL såklart. Inledningen har ju satt igång. Vi har kunnat bevaka världens bästa hockeyliga över en vecka. Nu är någon positiv reflektion bara sådär, Jakob, som du har fångat upp?
Jag skulle egentligen vilja säga att vilket rookie-år vi faktiskt har i ligan i år. Det är inte bara Connor Bedard som det pratas väldigt mycket om. Det är Adam Fantilli, Zach Benson, Logan Cooley, Luke Hughes, Levi, målvakten i Buffalo. Och listan kan göras ännu längre. Så att, och för att inte glömma, vi har inte sett han spela än, Leo Karlsson. Extremt spänd på att se vad han kan uträtta här när han väl kommer in i line-upen igen efter sin skada. Så att för mig, just att kunna få följa dem här nu och se deras utveckling och se vilken... vad de kan bidra med till ligan blir extremt roligt och blir väldigt spännande att följa.
Är det en ny typ av hockey vi börjar se och har sett de senaste åren? Vi har ju förmånen att bevaka junior-VM på Viaplay också, så man vet ju vad som väntar dig i gottepåsen.
Ja, för att säga, som vi har sett skulle jag säga de senaste åren, jag ser ingenting inför den här säsongen att nu har vi sett en stor förändring, utan vi har sett det i många år, vilket som är positivt, att det inte handlar om storleken utan det är en väldigt hög individuell skicklighet som pushar utvecklingen nu, och den fortsätter med precis de namnen som Jakob nämnde som kommer in i ligan. Det är ju bevis på att den här tidiga hockeyskolningen som det är, utan det är väldigt välutbildade hockeyspelare. De kliver in i NHL och gör skillnad direkt.
Mm. Något annat som du har plockat upp, Mattias?
Rent generellt så är det väldigt lite prat om när organisationer är jättenöjda med sina målvakter. När man säger så här, det här har vi stommen, utan det är fokus på målvakterna, men det är lite ett sån här, det är många frågetecken. Har vi rätt målvakt? Är det här, kommer han hålla? Är det den nivån? Så att det är lite förvånat, men ganska öppet pratar om att det är mycket utvärdering här i början, att har vi rätt person mellan stolparna?
Varför har det blivit så, tror du?
Jag vet, det har blivit en väldigt utsatt position. Det har alltid varit i målvaktsspelet. Det tycker man ser med målvakterna, att det det här att du har en toppmålvakt som håller 8-10 säsonger. Det, jag vet inte om vi kan snart nämna en sån målvakt, utan man kommer in, men det börjar bli väldigt viktigt, vem har vi som andra målvakt som kan avlasta. Det är inte att vår första målvakt spelar 65 matcher och den andra får ta 15 när det behövs vila. Utan nu gäller det att ha en tandem och vara väl förberedd i farmalaget. För att det är inte ovanligt nu att man går igenom en bra bit över tre målvakter,
ja, på en säsong. Vegas i fjol.
Ja, och det där tycker jag, det sätter vi i den negativa kolumnen då, att det har blivit väldigt stort fokus på den positionen.
Ja, om man bara ser ett väldigt tydligt exempel nu, om man tittar, vad händer om en första målvakt går sönder? Tittar vi på Tampa Bay nu med Vasilevski som blir borta en längre tid. De har fått en relativt tuff start på säsongen, Tampa Bay som lag, och de har väl inte hittat den här tryggheten bakom honom, och det är såklart svårt. Vasilevski är kanske världens bästa målvakt under en lång tid, det är svårt att börja ersätta honom, men de har inte haft en sån trygg andra målvakt bakom honom som kan gå in och vinna de där matchen och göra de avgörande räddningarna i rätt lägen.
Det börjar nästan bli lite så som NFL-spelare, målvakter nu. Det går inte att hålla en lång karriär med tanke på spelstil. Vi har ju varit inne och pratat om det med höfter och rygg och hela den här biten. Det sliter ju något enormt.
Ja, och det, då pratar vi det fysiska. Jag tycker den positionen är ju där du måste ha kanske det största mentala fokuset under 60 minuter. Den enda spelaren som är på isen hela tiden. Och det är det jag tycker har varit storheten om vi pratar Henrik Lundqvist, före det Brodeur. De bästa målvakterna har ju haft pannben som har gjort dem i de här sista minuterna av matcher, viktiga matcher. Det är då de har klivit fram. Det har blivit en väldigt teknisk position där det är att han kan hålla i två perioder, annars kan vi byta ut och gå igenom med väldigt många målvakter.
Jag tror också, hade jag varit en general manager och byggt en trupp, så tror jag min första position jag hade velat ha sätta, det är målvakten. För en målvakt är en så pass stor del av laget. En målvakt kan vinna en match i princip på egen hand. Även om laget är utspelat i två matcher kan ändå komma ur den matchen med två segrar och målvakten spelar bra. Så att, absolut, den positionen är väldigt kritisk, och det är väldigt viktigt att du har en väldigt bra etta men även en stabil tvåa som notan var inne på här tidigare.
Det var ganska skönt att ha Martin Brodeur i sitt lag, eller hur?
Ja, och där blev jag också, det var också en ny upptäckt för mig där också, för många målvakter går verkligen alltid in i sin zon på matcher. Jag vet att om Henrik Lundqvist är väl en sån som var verkligen inne i sin zon, och det var svårt att prata med honom, men Brodeur var extremt avslappnad och kunde sitta och snacka och skoja med alla spelare tills det var dags att gå ut på isen, och sen kom vi in i pausen och han var likadan då, så han kunde verkligen switcha där mellan fokusera på isen och sen bara vara en ta det lugnt och tänka på annat i pauserna och innan matchen.
Ett av mina märkligaste tv-ögonblick med Martin Brodeur. Vi stod i en studio i Skandinavium. Jag, Erik Granqvist, Niklas Lidström och Martin Brodeur. Och så var vi inne i Viaplay bara. Vi kallar ju det för gråfönster. Det var reklam i TV6. Och jag fick göra att 10 sekunder till TV6 kom in. Du får stoppa Martin Brodeur, för han höll på att prata lite. Så jag fick på engelska då lite märkligt säga till honom att du måste vara tyst nu, för vi ska in i the main channel. We are in the grey window. Han fattade ingenting. Du vet, och Lidström stod bara och tittade på mig och bara asgarvade. Så att det är ett härligt minne med vilken karriär han hade. Du, ska vi ta lite bara blicka, i och med att inte ni har pratat om favoritskapet. Det är ju det svåraste som man kan få. Jag gav ju den frågan, lite på skämt i NHL-studio, men du tar västra sidan, Mattias, vad har du för favoriter på den? Nu har du ju lite att gå på också.
Man har ju lite att gå på det väldigt tidigt, men det är lite tråkigt att säga, men Colorado, både på pappret inför säsongen, har faktiskt, tycker jag igen, de har pusslat ihop det bra och har visat det inledningsvis här. Colorado och Vegas hade ju med lönestruktur och sånt kunnat behållit i stort sett sitt vinnande lag. Så att de håller jag som ett och tvåa i den västra konferensen.
Vad har de för några som utmanar, tycker du?
Där alldeles för, vad ska jag säga, för dålig expert att så här tidigt, utan vissa lag måste få sätta sig in i den här säsongen, därför jag tycker på västra sidan därefter, så jag hade ju hoppats inledningsvis nu lite mer på Seattle som bara börjar liksom, det funkar inte alls för dem inledningsvis här, men om det är någon jag har lärt mig så här att tre, fyra matcher in, vi måste luta oss tillbaka, att någonstans runt 15-20 matcher, där börjar det sätta sig lite. Därför är det här, när man inledningsvis börjar med förluster, så är det väldigt nära till panikknappen. Och det är ju rakt igenom organisationerna, när man kommer ur ett träningsläger. Det, man vet hur viktig en bra inledning av säsongen är. Och där, den där samma panikknapp finns inte efter 20 matcher.
Nej.
Även om du skulle förlora tre i rad. Men i början av säsonger så är alla lite på tå. Från general manager ner till spelare. Det ska hända i början. Så jag tror vi måste ta ett steg tillbaka med några av de här lagen och se var de sätter sig. Det är intressant med Chicago. Kan de få ihop det här i början, så kan de ha en bra säsong för första gången på många år. Mitt gamla lag Kings igen börjar så här inledningsvis lite knackigt och pratar mycket om målvaktsfrågan. Och det var där jag landade lite där med målvakter. Det är på många lags näthinna just nu, pratas om mellan stolparna.
Mm. Ja, men en stor grej där också är väl, var väl Edmontons två första matcher. De började första matchen mot Vancouver, förlorade med 8-1, och det var väl en det var väl inte riktigt som de hade tänkt sig, tror jag. Andra matchen förlorade de där också, och jag förstår, hade de förlorat sin tredje match där mot Nashville, så tror jag det hade kanske börjat prata lite. Men nu fick de en bra comeback-match där, och de har väl haft lite skador och sånt på försäsongen som har gjort att de kanske får lite längre startsträcka på vissa spelare innan de kommer in i gängerna, så att säga. Men det är såklart, jag tror framförallt där, och Dallas kanske finns mer att hämta.
Men det känns verkligen som, om man bara tittar inför säsongen och inledningsvis också, att maktdemonstration från Colorado och Vegas, jäklar vad bra de är. Och då är inte ens Landeskog nära spel heller för Colorado.
Nej, och det tror jag, när man såg på dem, det de gjorde i somras här, Colorado, att de räknar inte med honom i spel på tyvärr en lång, lång tid.
Mm. Det är väldigt tyst också. Hör ni någonting? Landeskog?
Nej, och när man försöker luska i det lite, så där är det verkligen locket på, och det tycker jag är tråkigt, framförallt för Landeskog själv, därför det är en allvarlig, och det är en stor operation han har gjort på sitt knä. Så att vi får vänta och se.
Mm, ja, absolut. Det är en spelare vi vill ha i form, och han bidrar så mycket till sporten, både på och utanför isen. Och han är såklart extremt saknad i Colorado. Som sagt, inte bara på isen, men även utanför som deras lagkapten. Och som sagt, det har väl sagt att han kanske blir borta för resten av säsongen, och möjligtvis ett eventuellt slutspel då kan komma in. Och det är bara att hoppas att hans rehabilitering går snabbt och bra.
Komma in i ett slutspel, han har inte spelat nästan på två säsonger då. Senast han spelade så blockade han det där skottet, och skenan gick väl av, han kröp till båset och så lyfte han bucklan. Det hade varit någonting där, men ja. De ser fina ut, gör de, Colorado, även utan Landeskog. Om man tittar lite på den östra sidan, jag kallar lite din sida då, det var ju där du huserade, Jakob.
Ja.
Vilka är favoriter på den?
Men jag skulle ändå säga att Carolina Hurricanes för mig fortfarande favoriter där. De har byggt upp en trygghet i sitt lag, i sin ledarstab med Brendan Moore, som har varit där i många år och satt en rejäl grund och struktur i hur man vill spela. Man har haft många spelare där under en lång tid som verkligen har köpt in på det och gjort det bra. Nu har man adderat några intressanta nyförvärv, bland annat han Bunting där från Toronto, som får lite mer edge i det fysiska spelet, som du tror kan bli viktigt i ett slutspel i sommar, inte minst i deras serie mot Florida, men även serien innan där mot New York Islanders. Så att det var mycket fysiskt spel där de kanske fick det lite tufft ibland.
Jävla minne du har som kommer ihåg det där. Det kan bli ibland när man tycker när man sitter utan här, vilka var de mötte nu? Allting bara vävs ihop.
Ja, men jag var med i studion några matcher. Jag minns det på grund av det.
Vad tror du då? Är det dags för Toronto, Mattias?
Jag tippar dem högt i år. Jag tror på dem. Däremot som Boston tror jag kommer få en avsaknad av Bergeron Krejci. Alltså tappa 1-2 på centerposition. Kommer sätta sina spår i Boston. Kan inte förvänta att Ullmark ska ha en säsong som man hade i fjol heller. Så att Boston tippar lite längre ner. Toronto, ja. Och där blir alltid den här frågan. Pallar de trycket i cirkusen Toronto hela tiden är?
Men hur mycket är det en cirkus, ni som har varit över? Alltså hur mycket extra har de på sina axlar?
Ja, men de har mycket och det blir mer nu när de ändå har lagt ribban lite högre. För de har ett bra lag nu. Det är lika mycket cirkus i Montreal. Men i Montreal känns det just nu att man har kapitulerat lite till att ja, vi är i en uppbyggnadsfas. Vi håller på med unga spelare. Det kan bli bra inom ett par år. Men i Toronto är det ju här och nu. Mm. Och då skruvas de här förväntningarna upp allt från försäsongen och kommer bara stegras ju längre den här säsongen går.
Ja, och jag tycker det är extremt kul att se, eller det är imponerande att se en sån som Matthews i år. Han har en extremt fin start, hattrick två första matcherna. Han kommer från en fjolårssäsong som han kanske inte riktigt var helt nöjd med. Han gick från 60 till 40 mål och jag tror absolut han kommer studsa tillbaka och vara uppe och nosa på de höga målsiffrorna igen. Sen är det kul att följa Nylander i år också, som har startat extremt bra tillsammans med Tavares där i den kedjan. Och han står väl också inför ett viktigt år för hans del personligen med kontrakt och allt vad det innebär. Men det som är lite frågetecken i Toronto då, som jag säger, jag har dem högt upp på min lista också som contenders för att vinna allting. Det är väl just målvaktiden där också som vi pratade om. Samsonov, håller han när det börjar hetta till? Det är en fråga vi får reda ut senare.
Men är öst lika stark som den västra sidan? Bucklan befinner sig på den västra sidan nu då och har gjort det nu med Vegas. Och sen dessförinnan var det ju Colorado. Sen är det ju Tampa som ägt ligande tag i Tampa som kan smyga lite den här säsongen.
Ja, Tampa kan smyga. Du har ju Panthers som hade ett fantastiskt slutspel och bara på grund av det så blir det ju ganska högt uppskruvade förväntningar på dem i år. Och mycket kommer ju vila igen på Kutchak där. Att kan han ta dem igen? De har ju två tuffa skador där nu på Ekblad och Montour. Det är ju två backar de bara måste ha tillbaka i laguppställningen. Så att just nu skulle jag säga att jag tycker östra är starkare än västra. Tycker jag just nu om man går lag för lag.
Men jag skulle kanske säga att den är bredare i alla fall. Speciellt nu när lag som Ottawa, Detroit och Buffalo börjar röra sig, komma ur sina rebuilds och börja blanda sig i en slutspelsplats på riktigt. Så att för mig är det väldigt svårt att tippa vilka lag som verkligen kommer ta sig dit. Som du säger, Boston, kommer de svara på att de tappar sina två första centrar? Tampa, kommer deras start med avsaknad av Vasilevski, kommer det förstöra för dem i längden?
Pittsburgh,
hur står de sig? Det kommer många som är med och blandar sig i den där slutspelstriden, men sen ser jag ändå västtopparna, Las Vegas ser sådär, det ser ut som de bara fortsätter från finalserien förra året. De verkar veta hur man hanterar baksmällor.
Det kan man göra om man bor i Las Vegas.
Ja, eller så festar de för dåligt efter segern.
William Karlsson, du såg på honom där.
Fick, ja, jag tror inte
bära
det.
Honom.
Det var nog ingen risk för det, tror jag.
Men du, får tala om William Karlsson och svenska. Det är ju alltid så, det är ju hur mycket svenska som helst i NHL. Men vem är mest intressant för dig, Mattias? Eller intressanta?
Oj, jag tycker man pratar alltid vem är det som kan ha en bra säsong. Men jag gillar ju ändå att titta på de här som etablerar sig. Så jag har faktiskt ett namn men Elias Pettersson. Därför att han etablerar sig toppen tillsammans med William Nylander. Därför jag håller, säkert många som inte håller med, men jag tycker William Nylander är Torontos viktigaste spelare. Och just nu tycker jag han är deras bästa. Och det tycker jag med...
Och det säger du inte bara för att du har ett blågult hjärta?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Utan jag tror han är ju ganska utsatt i Toronto. Man pratar om Marner Matthews där. Tavares är ju så viktig det är som lite äldre spelare med rutinen, men William tycker jag är den som absolut bryter mönstret mest i Toronto när det gäller hur han agerar där ute. Har tagit mycket större ansvar defensivt än han gjort tidigare också. Och det är ju likadant med Elias Pettersson i Vancouver, att han är den som absolut bryter mönstret där. Så att de håller jag lite extra öga på, lite mer än om man tittar på kanske Raymond och Holtz och de yngre som kommer in, utan det här är ju spelare av absolut världsklass.
Mm. Men det där är intressant också, för nu pratar du om forward, sen sitter du som tidigare back också. Du har ju alltid varit det svenska backgrunden, och du har pratat med all rätt om Victor Hedman, Erik Karlsson och andra backar som har kommit upp. Men hur viktigt tror ni att det är nu att det verkligen kommer? Men Elias Pettersson, Filip Forsberg och de här, det är ju spelare som har varit där, och William Nylander också nosat på topp 10 på poängligan. Och just att få in spelare där igen för intresset där hemma, för det är ju faktiskt mycket poäng som de intresserade hemma räknar också. Hur många poäng gjorde Elias Pettersson? Var ligger han i poängligan? Mm. Hur mycket måste Sverige verkligen markera där också? Hur viktigt är det för oss att få in någon svensk spelare?
Jo, men vi har bra svenska forwards som är med där uppe. Som vi ser, de notan nämnde här med Nylander och Elias. Sen har vi Mika som ständigt år efter år gör bra ifrån sig i Rangers. Jesper Bratt har kommit upp och är med i de diskussionerna också. Filip Forsberg år efter år, så vi har alltid med svenskar i toppen av...
Men vi är ju så jäkla bortskämda sen tidigare. Forsberg, Sundin, Näslund.
Ja, de spelade...
Sedin.
Ja, absolut. Och de var också alltid med i toppen, men de hade ingen Connor McDavid som gjorde 153 poäng per säsong där också. Så att, men om vi ser topp 10 poängligan så har vi alltid, eller oftast, någon svensk med där i alla fall. Och sen så blir det ju kul att följa de här yngre som kommer in nu med Leo Karlsson, tror William Eklund i San Jose kommer säkert få en stor roll och växa in i det i ett lag som inte är särskilt starkt på pappret, så att han kommer förmodligen få sätta sig i många situationer där han får chansen att lyckas.
Jakob, vad säger dina rapport om Alexander Holtz i Devils? Vad har han för framtid där?
Han, såklart, han kommer in i ett lag som det finns många spelare på just hans position och som kanske har kommit lite längre än han i utvecklingen just nu. Han har gjort det väldigt bra när han har varit nere i farmaligan, och jag tror att de ser en väldigt stor potential i han, för han besitter kvaliteter som är på elitnivå. Men som du sagt, i år har han fått börja i deras tredje formation, spelat i andra powerplay. Så att, jag vet inte, det kanske är skönt för honom att få en lite lugnare inslussning i ett Devil som är extremt spetsigt framåt, ska man säga. Det är inte lätt att ta sig in i deras topp 6 och i deras första powerplay det är där en Alexander Holst egentligen ska vara för att kunna vara som bäst. Så jag tror man måste ha lite tålamod, och allas vägar är ju inte densamma. Vissa måste ta en lite krokigare omväg om man jämför han med Raymond. De var ungefär på samma våglängd när de åkte över. Om man tittar på Raymond då fick han fick förtroende direkt och få spela i en första formation med Larkin. Och gjorde det jättebra. Alex fick ta ett steg tillbaka för att kanske ta två steg framåt i framtiden.
Tålamod, det är ordet. Är vi för dåliga på det? Att det bara ska vara direkt, att det ska smälla till och bli superstjärna av det. Vi pratade med Anton Blomqvist, AIK hockeystränare, just om det här att åka över som ung och spela lite i AHL och sen upp steget till NHL. Vi var inne på Dalibor Dvorsky, du kommer ihåg i några studier, Mattias?
Ja, absolut.
Där blev det berött med kontraktet i Oskarshamn, och nu ska han ju över till St. Louis.
Ja, de gillade vi inte som organisation och såg den utvecklingen där, att då vill de ha till en förändring, och tålamod är viktigt, men samtidigt vet man att helt plötsligt, det går 2-3 säsonger, det kommer nya. Du vet, vi nämnde vilka som kommer in i rookies i NHL i år. Pressen kommer underifrån, och det gäller att prestera, annars så blir man snabbt utbytt.
Mm. Alltså är det verkligen i NHL, men visst har det varit en häftig start. Det känns som att NHL-pulsen är jäkligt hög den här säsongen.
Ja, det känns riktigt kul faktiskt. NHL, om man lite krassar, det är en jäkligt bra produkt just nu. Det är roliga matcher att se på. Det är hög nivå rakt igenom hela ligan, och det här spetsen som finns med både individer och de bästa lagen är kul att följa.
Det var ju också roligt tycker jag när vi samlades här nere på redaktionen. Kom Rickard Henriksson som är programledare för Premier League, ja. Tidigare fotbollsspelare i Allsvenskan. Han började ju prata lite resmål också, städer som han gillade. Och vi nosade lite på vad du hade för favoritstäd i NHL, Jakob. Om man bara bakar ihop en liten lista, vad skulle du landa i? Topp tre?
Topp tre. Då, ja, men jag bodde nära New York där. Jag har New York som nummer ett. Absolut, jag gillar den staden, jag gillar pulsen. En fantastisk arena i Madison Square Garden. Den har jag som nummer ett. Sen, om man går på städer, det är skönt att komma till. Jag går mycket efter solen då.
Så gärna en jättesolbränna. Han var i Spanien förra veckan, här, Jakob.
Jag tycker det är häftigt att komma till ett ställe som Los Angeles. Vi hade Stanley Cup-finalen där som både bra, mindre bra minnen därifrån på grund av det, men jag tycker också att det är en häftig arena, Staples Center. Den är klassisk och alltid roligt folk på läktaren där. Sen kan man säga Tampa, Nashville, också bra städer att komma till med välfyllda arenor där det alltid är bra atmosfär. Så ja, jag tror de är nog mina favoriter om jag skulle få ge lite resmål.
Mm. Hakar du på den resan, Mattias? Det var ju två städer som du kände väldigt väl också i och med att du började i
New York. Absolut. Men jag kanske får begränsa lite. Jag får ta tre. Ja. En som du inte nämnde, men en av mina favoritstäder jag alltid gillar att komma till var Chicago.
Mm. Jaha, varför då?
Jag tyckte det var en stad man kunde gå i. Det var lite mindre version av New York som jag ändå hade förmånen att spendera mycket tid i New York. Så Chicago gillar jag att komma. Det är en mysig stad, går runt omkring med allt från restauranger och låg nära då Lake Michigan där. Så att, det kan vara fruktansvärt kallt bara.
Som ett litet New York nästan faktiskt.
Ja, men det
är det. Är en fantastisk stad.
Så att den tar vi på tredje plats. Sen var det något speciellt, tyckte jag, att komma till Toronto och spela just spelande. Och det blev hela inramningen. Och Toronto har också haft möjligheten att vara lite runt omkring och med lagpolare som vi hamnade. Ja, som Rob Blake är uppvuxen en timme, en och en halv timme utanför. Så att det var alltid kul att komma till Toronto med honom. Sen har jag faktiskt, ska vi ta första platsen, ja. Som är lite, som Jakob nämnde också, Nashville. Mm. Just som besökande lag var det, faktiskt väldigt mysig, lite mindre charmig känsla med all musik som fanns där, både på restauranger.
Bra käk också, eller hur?
Ja, och bra käk. Så att Nashville var alltid någonting man såg fram emot att komma dit.
Ja, just att arenan där ligger ju på Broadway, där alla de här countrybarerna är också. Så att ofta bodde man nära, ganska nära rinken, så man kunde nästan gå dit innan matcherna, och då gick man förbi alla de här countrybarerna, spelades musik och det var glada människor och man kände att det kommer bli bra atmosfär på den här matchen.
Men just det med Chicago, var det inte lite farligt? Alltså, har inte den staden blivit, eller var det inte så kanske, eller har det blivit nu?
Aj, idag har jag dålig koll, men den gick ju från att vara lite stökig stad till att det blev väldigt ordning och reda, men nu har jag hört tyvärr igen att det väl går åt fel håll, att det har blivit en liten farlig stad igen att röra sig gående. Men jag hade turen där under tidigt 2000-tal, millenniumskiftet där, så tyckte jag gillade verkligen och kände mig aldrig osäker genom att gå runt i Chicago.
Fick ni sådana direktiv ibland? Ja, men nu stannar vi på hotellet i den här staden, så vi stannar på hotellet, vi spelar matchen och så drar vi.
Nej, det var, som du säger, Chicago, det för mig, för när vi var där, det var heller aldrig några problem. Jag kan väl minnas när man var i Detroit, då bodde man ofta downtown där, och inte att det var att vi inte fick gå ut, men ofta så var det att det kanske inte fanns så mycket bra restauranger att gå ut och äta middagar på eller något sånt där. Så att jag minns ofta där, så var det var nästan ständigt att man tog room service till middag där på just den staden. Men det var väl just att det inte fanns så mycket att göra eller hitta på på kvällarna där.
Men du, ta oss tillbaka. Ni är mitt i era karriärer nu. Ni har att ni kan bli tradare när som helst. Telefonen ringer på morgonen. Mattias, du har blivit tradare till vilket lag hade du absolut velat undvika på den tiden du lirade?
På den tiden.
Med tanke på stad, kanske inte för laget då. Det är svår kanske.
Ja, den är, det är väldigt svår. Men,
hade du velat vara, klart Edmonton är mycket hockey, men det är jäkligt kallt. Du gillar kanske kylen.
Ja, jag har inget problem med det, men om det var någon stad man verkligen inte ville komma till. Ja, då var det väl Buffalo.
Ja.
Var väl inte...
Dyk ofta upp.
Ja, den var väl också... Laget gick inget bra. Och, nej, det var, jag skulle säga Buffalo var väl inte högst på önskelistan.
Ja, du blev ju utredad dit, Jakob.
Ja, eller, ja, exakt. Men jag tror Buffalo också är en stad... Den är inte så rolig att komma dit som bortlag heller och besöka. För att downtown där är inte något jättespeciellt, för att uttrycka det milt. Men... När man bor där så hittar man ju sina vägar och man hittar sina restauranger och sina ställen, vart man ska gå. Det som är med Buffalo är väldigt utspritt, så att du är väl beroende av bil för att komma till de ställena där som är lite bättre. Och när man bor där så tror jag det blir en helt annan sak än när man bara besöker det som bortalag. Så att det, jag förstår verkligen notan, och jag tänkte exakt samma sak när jag skulle dit. Men sen när man väl bodde där så insåg man att det är ändå helt okej.
Okay. Mm. Och kycklingvingarna är fina.
Ja, exakt, det blev mycket wings.
Vad var mardröm för dig då? Eller mardröm, du förstår vad jag menar.
Ja, nej men jag tror... jag tyckte inte det var speciellt kul att komma till Winnipeg. Jag vet inte om de fanns när du spelade. Det kanske var tidigt.
Det fanns där innan. Sen försvann ju Winnipeg och blev i... Atlanta.
Yes.
Flyttade. Så att jag var i Winnipeg innan flytten gick en gång, och då var det ännu mindre roligt än vad det kanske verkar vara idag.
Ja.
Varför då?
Nej, men det var en väldigt sliten gammal arena och en gammal sliten stad, och jag tyckte alltid att en del av de gånger vi var där uppe var januari, februari, och det är kallt där uppe, så att du blir väldigt begränsad till arena, hotell, så att kanske lite orättvist att göra den bedömningen när man har sett så lite av det. Men det är ju den upplevelsen man hade som besökande lag, att oj, vi har rätt bra där vi bor.
Jo, men det var ju, de har ju sina gångar under marken där som man i princip kan gå runt hela stan på. Så att när det blir så kallt, det kan bli 40 minus på vintern. Så jag minns när man skulle någonstans, då gick man ner någon trappa under jorden där, och så gick man de här gångarna under marken för att sedan gå upp där man...
rakt in i arenan.
Ja, men det är precis.
Ja. Ja, det är kontrast. Jag minns att jag intervjuade Victor Fast en gång. Då var han ju i Anaheim och i LA-området, och sen fick han bara tradar till Edmonton. Skulle direkt på planet och flyga dit, och det skilde ju så mycket i temperatur också. Han hade någon skinnjacka. Jag bara vet det. Han
fick köpa en ny garderob.
Det var bara byta direkt. Du, vi byter ju om till kostym på lördag med NHL-studion 18.00. Valentina, Lisana och du i studion, Jakob. Matchen som kommenteras av Holmgren och Erik Granqvist. Det är ju en fin fight i Ottawa mot Detroit. Kan bli roligt. De har börjat bra.
Ja, verkligen. Jag har sett några matcher av båda lagen här, och det är extremt imponerat. Framförallt imponerande skulle jag säga att det är av Ottawa. Jag tycker de har spelat en fantastisk, rolig hockey, fartfylld. Ja, där i princip alla lagdelar har suttit ihop. Och de blandar den här strukturen med en riktig frenesi och någon typ av ungdomlighet skulle jag vilja säga. Som är extremt attraktiva att titta på.
Ja, och intervju med Niklas Lidström blir det också. Jag ska prata rebuilds, alltså hur man bygger upp lagen igen. Det har ju både Ottawa och Detroit praktiserat, och praktiserar väl fortfarande också då. De är under ombyggnad, men det verkar hända lite saker där. Direkt efter den matchen så är det Arizona mot Anaheim, och då kan vi hoppas att Leo Karlsson finns med också i Anaheim 22.00. Så det blir en härlig hockeykväll, så du får ta del av det hemma, va, Mattias?
Ja, jag har ingen inbjudan den här gången, så jag får sitta hemma.
Jobbigt efter premiären
och njuta, ja precis.
Ja. Nej, det kommer bli mycket utav dig i rutan och kommentering också. Den här podcasten, det är inte bara NHL, utan vi tittar ju alltid och blickar lite ut över hockeyvärlden och landar väldigt ofta hemma i Sverige. Hur mycket följer ni SHL?
Jag följer SHL sådär, ska jag säga. Utan det blir mest fokus på NHL, och sen följer jag AIK i Hockeyallsvenskan.
Jo, men jag följer absolut. Jag följer framförallt alla resultat alltid. Och sen... när matcherna är på tvn så är tvn oftast på, och sen så kanske man gör någonting under tiden och slänger ett litet öga då och då. Ibland fastar man under längre stunder, men absolut, jag följer den noggrant.
Mm. Och det gör ju våra andra experter också. Här kommer en initierad rapport från Erik Granqvist.
God morgon gänget, härligt att höra bossen, notan och Josef snacka hockey. Jag sveper in som en höstvind med SHL i några minuter. Jag har gjort två spaningar, det har gått 10 omgångar. Man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser, men det finns några gemensamma nämnare med lag som är där uppe i toppen. Och det värmer hjärtat att se vackra Värmland och vilda Norrland. 1, 2, 3, 4. Färjestad i topp, 24 poäng. Skellefteå 20, Luleå 18, Modo 18. Så Värmland och Norrland toppar. Och de har några saker gemensamt. Dels är det special teams. Slår man ihop powerplay och penalty kill, då vill man vara över 100%, då är det godkänt. Är man över 110, riktigt bra. Och är man över 120, då är det fenomenalt. Och det är precis vad Färjestad är. De har alltså 33% drygt i powerplay, 88 drygt i boxplay, 121,8 sammanlagt. Skellefteå är bakom 119 totalt och Luleå 116. Och det här är ju siffror som är makalösa och det är ju en del av deras framgång. Och det är både spets, att man har spetsegenskaper, skickliga spelare och självförtroende, plus att man scoutar på ett bra sätt. Så det är en kombination. Och det man ser, lagen i botten som sladdar, Rögle, Leksand, HV, Oskarshamn, alla de har väldigt dåligt boxplay. Leksand har bara 61,3% till exempel. Ingen av dem är närheten över 70 i sitt boxplay. Och ingen såklart över 100 totalt, vilket topplagen är. Så det är en liten underliggande eller statistik som är intressant att se, som lagen där uppe förhoppningsvis kan fortsätta ligga över 110 i alla fall totalt. Och de i botten måste upp i den kategorin. En annan sak som är intressant är hur de är formade lagen, nyckelpersoner i alla de här fyra topplagen som jag pratar om. Tittar vi Färjestad, ja men Rickard Wallin, ikon i klubben, han är sportdirektör. Han är boss för det som händer i sporten. Och har rekryterat då Thomas Mittell, som är en perfekt som handen i handsken där i Färjestad med sitt sätt att vara och jobba. Och Linus Johansson är också en ytterrekrytering som är kapten nu. Skrivit långt kontrakt. Glödhet förresten också. Avgjorde både när Gide kommenterade CHL här i tisdags. Och är ju oerhört het på alla sätt. Och tidigare heta spelare som Rodin, Pressberg, de är ju med i staben. Liksom Mattias Häll, Oskar Strandlund, Jocke Andersson, fysio och materialförvaltare. De har ju levt över flera decennier i klubben och vet exakt vad som krävs, vinnande vanor, kan driva verksamheten varje dag. Tillsammans med då spelare som Per Åslund, Peppe Lund, Joakim Nygård, Magnus Nygren, har varit med, vunnit tidigare och blir de här som står för hjärtat och står för. Kultur sitter ju inte i väggarna utan det sitter ju i personerna. Och de vet ju precis vad som förväntas och lever det. Och tittar vi på Skellefteå så är det ju liknande där. Alltså i nyckelpersonen Erik Forsell till exempel, Skellefteåfostrad, han rekryterar Robert Olsson som är en oerhört skicklig tränare. Och runt honom, där är det ju personer som Micke Lundström, Mattrisen, Christer Holm, målvaktstränaren, Stefan Thomsson, fystränaren. Alla har levt i klubben, hjärta för klubben och precis som i Färjestad vet exakt vad som förväntas och hur man tar sig till regnbågens slut och vinner guld. Sen är det inte säkert att man gör det varje år såklart, det är ju så otroligt svårt, men man har personer som vet vad som krävs och kan kalibrera verksamheten längs vägen. Spelare som Gustav Lindvall, Petter Granberg, Arvid Lundberg, Per Lindholm, Oskar Lindberg, Oskar Möller nu, krya på det Oskar, han är ju utmattningssyndrom och då, så att han spelar inte just nu, men alla de här jag nämner, det blir ju kulturbärarna i Skellefteå. I Luleå har vi Stefan Skugga Nilsson, ikon, tröjan i taket, han är sportchef, Thomas Bulan Berglund, tränare sedan flera år tillbaka och ikonisk spelare, var med och vann det här enda herrguldet 96, bägge de två. Och Uffe Engman, assisterande GM, sa att de försöker förlänga både med Thomas Bulan Berglund, tränaren, och med Erik Gustafsson, kaptenen. Han är ju inte Luleåfostrad, men sen han kom för 6-7 år sedan, kapten direkt då, och blir ju en av de absolut viktiga kulturbärarna tillsammans med Joel Lassinantti, Linus Omark med flera som har fått fostran i klubben. Och går vi där bakom då, Modo, ja, vi har pratat om det förut, Hinken, Gradin, sportchef, och Karlin, tränare. Och samma där, man bygger med de som har väldigt hjärta för klubben, men också otroligt skickliga hockeypersoner. Och just den här kontinuiteten och karaktären på alla de här jag har nämnt, det vet jag att både Notan och Josef och Giden gillar det. Och det är en stor del att bli framgångsrik. Och så kryddar man det runt med spetsegenskaper på andra spelare och på tränare också för den delen. Och låter dem blomma ut i sin verksamhet. Nu blev det en hel del siffror, då vet jag, Gide, du zoomar ut lite grann. Men jag tyckte det var en intressant spaning. Nere i botten, lag som har problem. De Rögle som är nära här. Nu stormar lite runt bröderna Abbott, kanske riktigt för första gången här. Men det är mycket grundat sig på, tycker jag, att de har gjort så. Grégoire, backvärmen där, inte i närheten att leva upp till de förväntningar som man har på en stjärnback. Och Chris Abbott sa i HD här lokalt inne till Daniel Roth, där journalisten, att de söker med ljus och lykta både efter en backförstärkning och en forwardförstärkning. Så väldigt viktiga matcher för Rögle den här veckan att ta sig ur den här kräftgången man har hamnat i. Men behöver definitivt förstärka backsidan. Då kommer forwards också få bättre puckar att jobba med. Och sen så är det tufft när sådana som Daniel Saar skada utgick. Everberg har haft skadeproblem i början. Man har inte riktigt råd med det, utan man behöver se till att spelarna håller sig friska och kan leverera. Abols, Ryfors, finns mycket, mycket mer att hämta där. Även Tambellini. HV, nubben, in med Nick Shore, försöker värva sig ur krisen. De hade ju en otroligt tung förlust, ledde med 4-0 mot Frölunda i Skandinavium, förlorade med 4-6. Där är HV, vi har pratat om dem tidigare, det är mycket som behöver justeras där för att man ska få vind i seglen igen. Ja, det var SHL-svepet här. Längtar till lördag med NHL-studion igen. Fortsätt förgyll, killar. Andas och njut.
Härligt att höra, Erik. Tack för den rapporten, Erik, som ju kommer kommentera matcherna på lördag med full koll på SHL. Och det är klart att han blickar den här Färjestad toppa och sen då Norrlandslagen då, Skellefteå, Luleå och Modo där uppe i toppen. Hur överraskad är du över detta, Jakob?
Ja, det är väl framförallt Modo som sticker ut och som nykomling. Nykomlingar brukar kunna sprattla till i början, men sen brukar de svalna av lite och sjunka ner i tabellen. Men de har verkligen etablerat sig där uppe just nu, och det blir spännande att se om de orkar hålla i det hela vägen. Just nu ser det ju väldigt bra ut. Jag tycker ja, det finns inte mycket som tyder på att de inte skulle kunna fortsätta på en inslagna väg.
Heart of Hockey, jag vet ju att du var ute i skogen med lite Modo-supportrar och före detta Modo-stjärnspelare Niklas Sundström var väl med på lite älgjakt, var inte det?
Ja, stämmer bra.
Vad sa han om det?
Nej, men de följer ju noggrant och är så glada, och det är ju så, man märker också viktigt för staden Ö-vik att nu är det SHL-hockey tillbaka där uppe, så att stort intresse, och de har ju en fantastisk publik också som brinner för sitt Modo.
På tal om den publiken, han stod ju i klacken för någon vecka sedan, Sundström, sa jag.
Ja, han berättade var innan det också, att han sa det kul ibland och var mitt uppe i det. Så att,
och sen någon match innan stod han och visiterade folk, då fick han jobba där i insläppet också.
Ja, och det är ju så viktigt om man ser att det tillbaka lite till rötterna, att det behövs det här stödet för att få många klubbar att klara av det. Och tror jag som besökare eller som fan också, så uppskattar man det oerhört att intresset och engagemanget i klubben finns utöver att man bara spelar, utan de lever verkligen hockey uppe i Ö-vik.
Du, ja, du tänkte säga något, Jacob.
Ja, nej, men jag måste känna att det måste ju bidra till en sån familjär känsla kring klubben när ja, men gamla storstjärnor som Niklas Sundström,
Hasse Jonsson tror jag var där bredvid.
Man ser ofta gamla spelare sitta på läktaren där också och supporta, så att jag tror, som Notan säger, hela stan där lever verkligen för och sluter upp tillsammans, vem den är.
Förstår ni hur mycket publik det har kommit till hovet om Jakob Josefsson hade stått och visiterat folk där uppe för insläppet?
Kanske ska börja med det.
Det är nästa drag för Djurgården alltså. Och ja, det blir det här i podcasten också. Vi åker in lite mot Hockeyallsvenskan med tanke på att ni har ju era intresse där i Djurgården respektive AIK. Och när vi sitter och spelar in det här på torsdagen så är det ju en tung dag för Djurgården med tanke på förlusten mot Brynäs då under onsdagen där man ju hade ledningen. Men sen släppte väl 5 puckar i tredje perioden. Hur är läget med Djurgården, Jakob?
Ja, om man kollar på matchen igår så tycker man gjorde en väldigt bra bortamatch i 2 perioder. Man kommer dit lite decimerat med skador på flera viktiga spelare och lyckas starta tredje perioden med en 2-målsledning där. Sen brister det mycket individuella beslut. Jag menar, man måste veta när det finns tid och plats att göra vissa passningar och vissa spel ute på isen. Leder man med 2 puckar på bortaplan mot ett av ligans bästa lag så måste man kunna spela mycket enklare och inte sätta sig i de dumma situationerna som uppstod.
Hur lurig och komplicerad är den här ligan?
Extremt tycker jag när jag tittar på den. Det är ju ett getingbo i år om man tittar hur lag som har ambitioner. Det är ju från... Ja, börja med Björklöven, där är det att det är år. Löven ska gå hela vägen. Brynäs ska bara ner och studsa upp, tillbaka i finrummet. Djurgården var där i år, men ambitionerna fortsätter. AIK gör en satsning nu och tar sig tillbaka till finrummet. Västerås har nya muskler. Utöver det så kommer Nybro och starta säsongen på ett fantastiskt sätt. Så att... Södertälje har stora ambitioner också med. Så att det här blir intressant när, igen, vi är ju tidigt i säsongen. Därför att sitta och analysera nu att vilka är på rätt väg. Då är det, för mig är det inte annat än i poängställningen just nu. För att det är mycket som ska hända. Brynäs har ju en stark trupp. Jag ska väl säga den truppen som är mest med namnen SHL-betonat, och det, så ser det ofta ut, det laget som har precis åkt ut. Man har lite andra finansiella muskler, det laget som har precis blivit degraderat. Så att,
fallskärmen där. Vad tycker du om den förresten?
Oj, det här är så svårt. Mitt stora fokus är inte på just en fallskärm för det här, därför vi ska... För kraven att vara i SHL gäller ju inte bara en spelarbudget, utan det är ju hela ditt upplägg på organisation från kansli till tränarstaber och sånt där. Och att det här blir folk arbetslösa annars om du skulle klippa allting. Så det blir ju en liten mjuklandning. Då är ju, min fråga är ju att det tenderar att göra att det sätts rakt in på spelarlöner. Och att det är ofta annan verksamhet i organisationen inom junior- och damhockey och som får betala för allt den här elitsatsningen. Så att för mig är det den stora frågan det här, man har pratat om stängda ligor och hit och dit. Men den här degraderingen sätter ju så djupa spår i de här föreningarna att det kan ju ta 10 år att bara få återhämta sig efter en SHL-resa. Och de etablerade lagen är ju tvärtom, att man har varit så van att bedriva en verksamhet i toppligan så att man vet nästan inte hur man ska hantera att skruva ner verksamheten. Som också gör då att då får du ett spelartapp, och inte bara på seniornivå utan du får det inom din juniorverksamhet, som jag tycker och borde vara grunden till hur vi tar fram spelare till våra, som jag kallar det, representationslag, alltså A-laget. Grunden ska komma från egen verksamhet. Och just med den ekonomin som har så stor betydelse idag förändrar lite synen på hur vi bygger våra organisationer.
Ja, du är med där lite också i Djurgården i en sportgrupp. Jakob, hur mycket diskuterar ni och vad är din åsikt kring det här?
Ja, men det är såklart att, som noterna är inne på, ekonomin är nästan det viktigaste i att kunna bedriva en bra och bred organisation. Jag menar, du, som Notan säger, det är ofta de här fallskärmen du får. Mycket läggs ju på A-laget just för att gå upp. Då får du tillbaka den här ekonomiska vinsten igen och kan fortsätta få bra juniortränare och bra organisation kring de här, till exempel juniorerna som då ska kunna komma upp och på sikt göra ditt A-lag starkare också. Så att, men det är så himla brett och det är en väldigt svår fråga och det är, ja, jag vet inte, det är såklart att det betyder extremt, extremt mycket.
Mm. Men om man bara tar en sån direkt fråga, hur orolig är du över Djurgårdens status?
Nej, men Djurgården för mig hör ju hemma i SHL och det är där de ska vara. Jag tror jag vill ha den åsikten att de stora städerna behövs. Just för intresset. Jag vet, varje bortalag som kommer till Stockholm har ju extremt stor supporterskara i just Stockholm. Det är många som har flyttat hit. Så det var alltid stora bortaföljen på matcherna i Hovet. Och det bidrar ju till mer intresse och mer publik på matcherna också.
Men är du lite mer inne i tankesättet kanske att ha en stängd liga? Nu har ni ju varit över så många år där borta i Nordamerika där det är ju självklart att det ska vara så. Hur resonerar du kring det?
Jag är för att det ska vara en öppen såklart. Men jag kan ju se fördelarna med en stängd liga också. Just att om man tittar på en organisation, om den är...
Det är jag som har dragit över på den så långt så nu börjar de jaga notan här, vet du.
Ja. Nej, men just om du ska bygga ett nytt lag, satsa på dina unga spelare. Det är extremt mycket svårare att göra det i en öppen liga eftersom du riskerar att åka ut. Och då försätts hela organisationen i en svår tid. Samtidigt så är det en öppen liga vart charmen med svensk hockey. Att man ska kunna gå upp och ner genom seriesystemet. Och det sätter en viss attraktion och spänning för oss supportrar. Och även klubbar med ambitioner i lägre divisioner. Så att det finns såklart både för- och nackdelar, men jag tror, tittar man på Finland, de har en stängd liga och de har fått fram mycket bra unga spelare, just kanske av den anledningen att de kan i lugn och ro få chansen att verkligen spela i framträdande roller i deras respektive lag eftersom att lagen inte riskerar att åka ut. Samtidigt kanske ligan blir tråkig då eftersom att det också då tenderar att lag som ligger längre ner i tabellen när det börjar vanka slutspel säljer av alla sina bästa spelare till andra ligor så att det urholkas lite på det viset. Så att det finns ju fördelar och nackdelar med båda. Jag vet inte. Samtidigt ska du spela i den högsta divisionen, tycker jag att du ska ha förutsättningar för det också. Du ska kunna ha en bra organisation, bra ekonomi och en bra arena också. Så att ja. Jag vet inte.
Ska det vara fler lag i SHL? Det är ju också en ständig återkommande fråga.
Ja, det är svårt, men jag tror man måste lösa fråga ett först. Med hur ska vi ha en liga? Ska det vara en stängd liga eller ska vi ha nuvarande att man kan kvala upp och ner? Så att,
vad tycker du, Mattias?
Jag har ju blivit mer kluven förut. Jag gillar ju den aspekten att man kan jobba sig upp genom seriesystemen, men sen går det ju inte att bedriva verksamheter som inte är hållbara, och där tycker jag vi har hamnat i många organisationer och framförallt i Stockholms hockey när vi inte har möjligheten ekonomiskt att det är försvarbart nästan att med en arena som inte är ens egen, du har inte publikstödet, du uppenbart så erbjuder man inte en tillräckligt attraktiv produkt i Stockholmsområdet vad folk väljer att lägga sina pengar på. Och det, när ekonomin går dåligt så tycker jag spåren sätts alltid längre ner i organisationen, och det tycker jag är helt fel, för att grunden till att vi har fått fram
så många bra hockeyspelare är ju verksamheterna som görs från ungdom och juniornivå. Och det är ofta där, det, om man säger det, sätter de djupaste spåren när lag har det tufft finansiellt. Och det tycker jag alltid är fel. Men det, om man skulle ha en stängd liga där du har en ekonomi som är sund, som du kan räkna på och vet förutsättningarna, då kan man på det sättet bygga det lite långsiktigt. Inte, du förstår hur mycket svettiga handflator det är varje år när du går in i såna här kvalserier.
Man sitter, du har ju varit i kvalserien.
Jag har varit
du
i kvalserien och vet vilka effekter det här får på en organisation när man går igenom det. Och så mycket fokus som går på det som inte är idrottsrelaterat, det är det som gör att det är så här att det pratas mer om allt, om ekonomin, än vad det gör om sporten.
Ja, det är en svår balansgång det där, och folk kommer ju titta, ja men det är en AIK, en Djurgårdare, och det är klart att man vill ha upp att man ska bygga det på det viset, men det är svårt att hitta rätt modell. Jag uppskattar ju som betraktare och som journalist kvalserien väldigt mycket, för att jag tyckte att det gav ändå att favorittryck och förutsättningar för lagen från elitserien då och SHL också, att vinna den där kvalserien, det var två platser att ta sig upp. Och sen jobbar man i en organisation som är ett SHL-lag, att man väljer att ta en anställning där, så känner jag ibland att man kanske får vara med på de förutsättningar att det är idrott vi jobbar med nu, det är vinna eller försvinna, vilket är jävligt tufft såklart när det handlar om arbete, men förstår lite vad jag vill komma åt också, det är de förutsättningarna, men det är en tuff baksida, alltså den är mörk.
Ja, och jag har väl åsikten att jag tycker man kan utöka SHL, för jag tycker, tittar man på Allsvenskan, finns det så mycket bra organisationer där som hade kunnat varit jättefina för SHL att få också. Utökar man till 16 lag, spelar man 60 matcher, möter alla fyra gånger var. Sen tycker inte jag att det är rätt att, eller jag tycker att ett lag som går upp i Allsvenskan måste kanske slå ett lag i SHL för att förtjäna den platsen, visa att man är bättre. Som det är nu så är det ett lag som åker ner och ett åker upp, och de möter inte varandra. Jag skulle ändå vilja se det, hur man än gör det. Kvalserien är väldigt spännande och intressant, att i alla fall de bästa lagen i Allsvenskan får möta de sämsta lagen i SHL, så de ändå får spela om det mot varandra.
Så som
varandra.
Var tidigare, lite
så bäst
av
var
sju.
Tidigare, om man möter bäst av sju eller om det är en kvalserie. Det vet jag inte vilket som är bäst riktigt. Men som sagt, kvalserien gav upp. Det var väldigt kul för supportrar i alla fall och gav väldigt mycket spänning där. Men som sagt, jag är ändå av åsikten att jag tycker att ett allsvenskt lag måste visa att man är bättre än ett SHL-lag för att ta deras plats.
Jag håller med dig helt också. Ja, det är svårt det där. Det är inte lätt att sitta och rita på något nytt förslag, men det är just att det är fler lag än många som tycker. Sen tycker jag det är charmigt i Hockeyallsvenskan när det är en kväll när Djurgården kan åka ner och möta Nybro, Västervik, AIK, alltså, och Björklund mot de här. Det finns väldigt mycket charm i den här ligan också, men oj vad tuff den är.
Ja, den är ju riktigt tuff. Finns det ju positiva effekter, som man tittar Nybro och Kalmar nu.
Ja.
Hur är det? Hockeyn har ju funnits länge där, men jag ser det lite som en effekt också av Växjö, hur vi får sporten hockey att växa lokalt, och att det driver ytterligare klubbar att spetsa till det, och på sikt kommer vi då få mycket duktiga spelare just från de här områdena.
Mm. Sveriges bästa hockeydistrikt, vilket är det?
Stockholm.
Småland. Det är hur många lag som helst ju.
Ja, det är det verkligen.
Jag tror det är 7 stycken.
Ja.
Ja. Ja, men de har gjort det bra där nere faktiskt.
Smålänningarna, ja. Ja, men vi följer det också i Hockeyallsvenskan och NHL som vi hårdbevakar. Sen kommer ju junior-VM och vi kommer ha ett VM också, så det blir mycket för er att göra. Något ni vill avsluta med i den här långa podcasten?
Nej, jag tackar för idag. Det är intressanta ämnen. Man märker hur mycket tid man kan lägga på varje och utvecklar. Och så fort när man sitter och lyssnar på er två, då kommer både frågor från mig och nya infallsvinklar. Så att, det är ett kul format, podd.
Ja, det ser jag, vet du. Få med dig nu på promenaderna och lyssna. Det finns ju många podcast också. Hockeypuls med Adam Johansson på Expressen vann ju pris också som bästa sportberättelse och podcast. Där vi säger grattis till det.
Ja, det vill Jonta med lite också.
Ja, han dyker upp där också. Ja. Vår NHL-reporter Jonta Lindqvist. Vi kör ju nytt koncept där på lördagar. Det såg ni va? Att de är i bild lite nu också, kommentatorerna och samtalar. Så att det blir nästan en dubbelstudio på lördagar.
Ja,
han gillade det, Jonta.
Ja, han gjorde det.
Han vill synas.
Ja, ja, men det ska han göra också med sin... Han har ju en skön, cool, nästan lite hockeyfrisyr också.
Ja, den måste han visa upp.
Ja. Hur var det här, Jakob?
Ja, men det var riktigt roligt. Och som sagt, jag har suttit på andra sidan av podcaster och lyssnat mycket, så det är kul att få vara med och prata lite också. Jag hoppas det blir fler tillfällen.
Och visst är det underbart att man kan gå från Mark Messier, kaptenernas kapten, till att prata om Tommy Samuelsson i Nybro. Det är våran hockeyvärld. Det finns ämne överallt att ta del av. Tack så jättemycket.
Tackar.
Tack så mycket, Mattias, också.
Tack själv.
Och tack för visat intresse till alla våra härliga lyssnare. Ni är ju fantastiska. Det här var Viaplay Hockeypodcast nummer 361. Vi får se om vi får hem Håkan, direktören Södergren, till nästa vecka. Och Erik Granqvist, ladda upp han också, så kommer det bli en podcast nästa vecka. Det kan vi utlova. Men glöm nu inte NHL-studion på lördag 18.00. V-Sport Vinter och Viaplay, med huvudnumret då, som är Ottavas möte med Detroit och intervju med Niklas Lidström. Bara en sån sak. Ha nu en härlig hockeyvecka, så hörs vi igen. Hej hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.